lyssnar på Kreditvärlden.
Louis.
Gabriel.
Jajamän.
Där är du.
Kreditvärlden är det här.
Mm. Av och med oss.
Precis. Och ja, alltså kredit, värden.
Marknad.
Marknad. Mm. Alltså man undrar ibland vilka värden det är som skapas.
Och är det värden med eller utan L kan man också undra.
Ja, precis. Men jag tänkte vilka värden som skapas och vart de tar vägen sen.
Mm. Mm. Ja, just det.
Och förra gången så
den där räntan.
Ja, den till exempel. Mm. Men jag tänkte, förra gången träffade vi Lars Calmfors.
Ja, det var intressant.
Ja, det var det. Det var en väldigt aktuell debatt om statens finanser.
Finanspolitiska ramverket.
Ja, men precis.
Pratade vi en del om.
Och då pratade vi mycket om staten har stora åtaganden.
Mm. Kanske investeringsbehov har det visat sig att
precis.
Finns.
Och det är en diskussion om hur mycket mer ska man låna och eller inte och så.
Mm.
Men vi kom in lite på det, vi pratade inte så mycket om vad använder staten? Alltså vad...
Nej, men det mynnade ju ut lite. Du var inne på det lite grann. Effektivitet tangerade vi också på. Mm. För att det är, ibland kan man ju tycka så här, är det ett svart hål om man bara stoppar in mer och mer. Så vi borde ju egentligen ta reda på hur de här, det finns ju mycket skattepengar.
Alltså typ hur mycket är det?
Ja.
Och vad går de till?
Ja, det vill jag veta, Gabriel.
Tänk om någon hade tagit reda på det.
Ja, det vore ju fantastiskt. Ja. Hur ska vi ta reda på det här?
Det råkar ju vara så att vi faktiskt har en med oss här idag.
Mm. Ja. Vilken tur vi har.
Ja. Vill du presentera?
Ja, men vi har glädjen att introducera Johanna Jansson. Du är medgrundare och kanslichef på någonting som heter Kunskapsverket.
Precis, det är jag.
Det är du, ja.
Tack för att jag får komma
du.
Ja. Ja, tack snälla.
Och vi har ju upptäckt att ni har en del rapporter kring bland annat precis det här vi pratar om. Och, men jag tänkte så här, alla vet nog inte riktigt vad Kunskapsverket är. Så kanske om du kunde upplysa oss.
Så gärna. Kunskapsverket, vi gör oberoende analys, kvalitativ analys, utan tyckande.
Mm. Det är ganska ovanligt.
Ja, men vi tycker att vi har hittat en nisch här. Vi är en ideologiskt och politiskt oberoende stiftelse. Vi som jobbar där, vi är ett team på 3 personer. Mm. Vi kan statistik, vi kan analys. Vi har skalat bort vad vi tycker. Vi vill faktiskt bara ta reda på hur det egentligen ligger till i viktiga samhällsfrågor.
Det låter ju perfekt. Hur länge har ni funnits?
Vi släppte vår första rapport för ett drygt 1,5 år sedan. Då började vi lite lätt med att titta på demokratins utveckling.
Lite lätt.
Ja. Så vi tittar på, som sagt, vi har ett gäng temaområden. Vi började med att titta på talangförsörjningen in i politiken. Hur många vill bli politiker? Inte så många som det behövs, vad det visade sig. Mm. Sen har vi ett annat temaområde i miljö och energi. Vi tittade på elpriserna och elförsörjningen. Vi har tittat på lag och ordning. Vem begår brott? Vad händer? Vem begår brott och vilka brott begås? Vi skrev en rapport om den systemhotande brottsligheten som kom i november 2023. Och så har vi då tittat på var kommer skattepengarna ifrån och vad går de faktiskt till?
Men alla de här områdena, jäklar vad många poddavsnitt vi kommer att göra med dig.
Eller hur?
Ja, man blir ju väldigt... Och den som vill läsa rapporterna, hur hittar man dem då?
Vi släpper allting vi gör är liksom fritt tillgängligt för alla. Det är vårt syfte att vi ska göra den här grundläggande faktan på ett pedagogiskt sätt så alla kan få ta del av den. Det finns via vår hemsida. Vi lägger ut via Instagram. Vi finns som ett kunskapsverket i sociala medier. Då försöker vi lägga ut nuggets från de här rapporterna. Våra, liksom, de slutsatser vi drar då från den fakta som vi tar fram.
Fantastiskt. Och din egen bakgrund då? Vad har du gjort innan Kunskapsverket så att säga?
Den röda tråden i mitt arbetsliv har varit omvärldsanalys av olika slag. Men jag är nationalekonom och statsvetare i grunden. Och sen så har jag jobbat på både på finansmarknaden, på Nordea som makroanalytiker, på Riksbanken, Finansdepartementet. Jag har haft en avstickare också till Dagens Industri där jag skrev som kolumnist.
Mm, just det, en del kanske känner igen dig från den tiden.
Kanske, och då skrev jag makro och som sagt omvärldsanalys också. Men det här Kunskapsverket, det är speciellt.
Ja.
Och det är också Ja, men det är en fantastisk skärningspunkt mellan att få gräva ner sig djupt i viktiga samhällsfrågor och sen försöka visa på ett pedagogiskt sätt vad är stort, vad är litet i det här? Hur har saker förändrats över tid? Som ett beslutsunderlag. Vi har bestämt oss för att vi sen släpper vi det där. Vi tycker ingenting och vi kommer inte med några förslag på hur man ska göra någonting bättre. Säg till exempel att vi tittar på säg till exempel brottsligheten då. Har den ökat? Har den minskat? Vad är stort? Vad är litet? Sen släpper vi det där och så lämnar vi till andra att tycka och tänka kring det här och om man vill ändra på någonting, vad man i så fall ska göra.
Då kan man tycka, det finns ju till exempel myndigheter, brottsförebyggande rådet och så vidare. Gör inte de det redan?
Jo, det finns mycket och vi hittar ju inte på egen statistik utan vi hämtar ju mycket av indatan. Alltså det vi tittar på det är offentligt tillgängligt. Det som vi tycker att vi kan tillföra samhällsdebatten det är att dels titta på olika statistikkällor och kombinera dem men framförallt att göra det lättillgängligt också för de som inte är experter på området. De flesta av oss har ju andra jobb att hålla på med. Man hinner ju inte sitta och läsa på om komplicerad statistik mellan liksom, elpriser, mellan elprisområden eller statistik över vem som sitter i fängelse eller inte. Så att det vi gör ska vara pedagogiskt och det ska vara korrekt och det är utan tyckande.
Mm. Och om man tar det här med statens intäkter och utgifter då, till exempel, när ni har kollat på det nu i era rapporter, hur liksom skiljer det sig åt kontra, ja, inte vet jag, om man sitter på någon bank och kollar på statens balans eller någonting?
Just det. Det som vi har gjort som är speciellt är att vi har tittat på vad skattepengarna faktiskt går till. Mm. Vi gjorde ju en första rapport där vi tittade på var kommer skattepengarna ifrån, vad är det faktiskt som rullar in via skattemyndigheten. Och sen så ville vi titta på hur fördelar sig sen de här utgifterna. Och skillnaden, man kan säga att det är som en slags likviditetsanalys då. Pengar in, pengar ut.
Det förstår vi, ja.
Ja, och det som är skillnad, alltså jag som då har suttit, precis som ni också gör, kan titta på statens offentliga finanser på finansmarknaden. Då kanske man är intresserad av, ja men behöver staten låna? Hur påverkar det ränteutgifter? Och så här, då tittar man ju på balansräkningen. Ja, så det har jag gjort tidigare. Och tidigare, man kanske tittar på resultaträkningen för att försöka förstå tillväxten i ekonomin och sådär. Mm. Det här är ju annorlunda.
Mm.
Och det gör också att till och med jag då som ändå har suttit och tragglat de här siffrorna i länge blev... Ja, men jag fick upp... Det blev några ahan för mig också i det här materialet.
Ja, det är intressant.
Ja, absolut.
Men så pengar in och pengar ut.
Pengar in och pengar ut. Ja. Vad går de till?
Just, ska vi börja då kanske med pengar in? Mm. Eller det är väl ändå en förutsättning för pengar ut?
Precis.
Så är det.
Var kommer skattepengarna från? Ja, egentligen.
Finns det ett enkelt svar på det?
Ja, det korta svaret är att det kommer framförallt från arbete. Arbete och konsumtion. Och
inte,
det kom,
inte företag.
Inte företag. 9 av 10 skattekronor kommer från privatpersoner. Då har vi lagt, liksom, i den här första rapporten så tänker vi oss att vi lägger ihop då på arbete, där räknar vi både inkomstskatterna, den kommunala inkomstskatten och arbetsgivaravgifterna som då baseras ju på att någon faktiskt får ut en lön.
Mm.
Sen att själva inbetalningen sker via ett företag. Men det är fortfarande liksom en privatperson och den personens lön som ligger i grund för det. Så 53% av skatteintäkterna kommer från arbete. Någon typ av arbete.
Det är ganska mycket.
Det är ganska mycket. Och sen så är det moms då som vi betalar när vi går och handlar.
Den är hög.
Ja, eller den är där och den ger stora intäkter.
Den är låg på mat.
Ja, den låg på mat. Den är högre på annat. Ja. Men ungefär en fjärdedel, 24%, då är den sammanställning som vi gjorde kommer från moms och andra skatter på konsumtion. Då. Så att det stora är då arbete och konsumtion helt enkelt.
Men då, för en grej ni också lyfter fram lite i rapporten är att man kanske betalar mer i skatt än vad man tänker på. Kan man säga så?
Ja, så är det. Därför att, och det förstår man ju för att det är ju så, vi betalar moms när vi går och handlar. Det är ju inte så att vi får en sammanställning i slutet av året med ett kvitto där det säger så här: Louis, du har betalat så här mycket moms i år. Eller Gabriel, så här mycket moms har du betalat när du var på restaurang. Nej, precis. Det vet vi inte.
Nej.
Men om man tänker det som vi ser när vi deklarerar, det är ungefär i genomsnitt 40% av de skatteinbetalningar som vi genererar.
Just det.
Så att
arbetsgivaravgiften tänker man liksom inte riktigt på något vis. Eller?
Exakt. Så dels momsen. dels arbetsgivaravgiften.
Men om man bara går på restaurang hela året jämfört med om man bara köper tv-spel, så får man lite olika momssats.
Det också. Mm. Mm. Så är det. Men generellt, men i genomsnitt så är det 40% syns på deklarationen, 60% gör det inte.
Mm. Mm.
Och det som inte syns då, som betalas in indirekt, är till exempel momsen.
Mm.
Som ju betalas in av den som har sålt varan. Mm. Eller arbetsgivaravgiften som betalas in.
Mm. Och det där är ju komplicerat, och det vet ju alla. Mm. Särskilt många som lyssnar på den här podden är ju också aktiva i olika bolag, och då vet man att momsen ramlar ju igenom hela värdekedjan.
Just det.
Men er poäng är att i slutändan så hamnar den ändå hos den som konsumerar det som produceras.
För vi, exakt, så är det.
Mm. Och de här andra indirekta skatterna, arbetsgivaravgifterna då, de är ju lite olika. Jag vet inte om ni går in på det i rapporten riktigt, men några går ju till in i ålderspensionssystem, alltså för att
generera
pensioner, och vissa andra är mer generella.
Mm. Mm.
Ja.
Nej, men en del av arbetsgivaravgiften är en ren skatt, om man säger. Alltså den går inte direkt till någonting annat. En del går vidare till ålderspension och annat. Men precis som vi var inne på, så det vi var nyfikna på var så här, vad går faktiskt in?
Mm.
In i det här systemet, den offentliga sektorn.
Mm.
Och sen, för att sen kunna ta reda på vad faktiskt som går ut.
Mm. Ja, just det.
Så att,
ja. Men man brukar ju prata ibland om att vi har ett högt skattetryck i Sverige. Ligger vi väldigt högt då, skattenivåer och sånt där, jämfört med andra länder, eller?
Ja, vi har en relativt, på andra länder, men alltså den nordiska modellen då, som vi har i Sverige, så gör vi väl ganska mycket, relativt mycket i offentlig sektor. Om man jämför med sig ett land som USA, där man inte har offentlig finansierad sjukvård till exempel på samma sätt. Andra länder kanske inte ens har pensionssystemet in i det offentliga, att man tar det separat.
Det
slussas en relativt stor del av ekonomin genom den offentliga sektorn i Sverige. Så kan man säga.
Just det. För det där kan vara bra att ha med sig ibland när man hör, apropå fakta och debatt, så kan det ju vara så att offentliga investeringar är väldigt stora i Sverige, kan någon säga. Men då kan det vara så att men det beror på att vi har en stor offentlig sektor, så att då blir investeringen också stora.
Exakt. Det som vi ser i, och då, det som vi ser i den här rapporten, när vi tittar på var skattepengarna kommer ifrån, till exempel att vi har då skolor, investeringar i skolbyggnader, i sjukhus och sånt, det slussas ju genom den offentliga sektorn här i Sverige.
Och när ni har gjort era rapporter, så det här är allting, det är
stat, kommun och regioner.
Ja.
Mm.
Just det.
Så det är hela det som man då brukar på nationalekonomiska säga offentlig sektor då.
Ja, just det.
Inte bara hela staten, utan alla tre instanserna, stat, kommun och region. Pengar in och pengar ut.
Ja, okej. Okay. Så det var väldigt kort om pengarna som kommer in. Men de här, då kommer vi till den här intressanta frågan. Vad får vi för våra skattepengar? Eller vad går de till?
Ja, det korta svaret är att den största andelen av pengarna går till välfärdstjänster och till pensioner.
Mm.
Det är över hälften. Så att, och totalen då, bara för att sätta det här i relation till någonting, för vi vill ju också titta, så här, vad är stort, vad är litet? Det är två, vi tittar
välfärdstjänster,
på.
Alltså vård, skola, omsorg, typ, eller?
Mm. Exakt. Men det vi tittar på är 2300 miljarder kronor i utgifter.
Mm. Mm.
Och det vi har gjort är att vi har gått igenom då mer än 300 utgiftsposter över 20 år. Vi kanske kommer in på senare hur det har förändrats.
Ja, det är intressant.
Men om vi bara tittar på hur det ser ut idag då, så av de här 2300 miljarderna, så är den största delen går till välfärdstjänsten då, skola, vård och omsorg. Och sen så lägger vi på pension, allmänna pensionen då också, så har vi förklarat mer än hälften.
Det är en stor del också, pension.
Ja, den är en stor del.
Okay.
Men om man tittar på de här välfärdstjänsterna, är det någon av dem som sticker ut? Alltså vilken är störst?
Störst är faktiskt omsorg. Det som, sen kommer om man rankar på liksom utgifter, de största utgifterna, så om man tar dem i tur och ordning, de fem största, så är det omsorg, sen kommer den allmänna pensionen, sen kommer sjukvården, sen utbildningen, och sen kommer faktiskt, om man slår ihop totala investeringar, så kommer den på femte plats.
Men investeringar visar sig är en ganska liten, det här kan vi diskutera, men det är ungefär 10%, eller?
Ja, det är 10% av totalen. Och vi har ju valt att dela in det här då, titta på hela skattepåsen och så säger, eller liksom skatteutgifterna, och så säger vi så här, okej, vad är det här egentligen? 2300 miljarder. Ja, men då säger vi så här att hälften av det, lite drygt hälften, går till verksamheter som bedriver någon typ av verksamhet. Alltså sjukvård, polisens verksamhet, liksom samhällsnödvändiga funktioner och service till oss medborgare eller invånare. Sophantering, alltså allt från stora saker till små saker. Så det är ungefär hälften. Mm. Sen har vi någonting som vi i rapporten kallar för omfördelning. Det är en dryg tredjedel. Det är transfereringar. Bidrag, men det är också alltså bidrag och ekonomiskt stöd till personer som behöver det.
Socialbidrag.
Socialbidrag eller försörjningsstöd. Men det är också, där ingår också den allmänna pensionen. Så någon typ av utbetalning från det offentligas konto till till en privat person eller till ett företag. Och sen har vi då, så då hälften plus en tredjedel, så har vi kvar 10% och det är investeringar. Mm. Och det är alltså när vi bygger någonting eller sånt som vi använder och äger sedan gemensamt. Alltså vägnät som vi var inne på förut, sjukhus, skolbyggnader, sådant.
För det hade jag kanske själv trott att det borde vara en större del, men det var, men ja, 10% är det mycket eller lite, det kanske är en...
Ja,
Nej, men
man ska veta att jämför vi med andra länder så ligger vi inte lägst här när det gäller offentliga investeringar. Det finns lite olika sätt att titta på det, men om man tittar bara jämför med OECD-länder till exempel. Sen ska man också veta att det finns alltså investeringar i elnät och sånt som finansieras på annat sätt än via skattemedel, till exempel via elnätsavgifter.
Just det. Det syns inte här.
Så det syns inte här, det ska man ha med sig. Men högt eller lågt, de har faktiskt ökat över tid, om jag nu ska investeringarna. Ja. Men sen kan man också fråga sig, det kanske ni kan bättre.
80-90-talet eller någonting sånt där.
Ja. Liksom. Om det är högt eller lågt, hur mycket lägger ett normalt företag på sin investeringsbudget?
Och då kan man säga att det beror väldigt mycket på företag, men det är klart, så teknik, företag inom tekniksektorn, typ Ericsson, de kanske kan ligga högre än så här då, till exempel, men å andra sidan, många andra företag ligger väl under 10% av så att det är, ja, nej, men så att 10% på sätt och vis kan man väl hävda, det kanske inte är så. Det är så lite, men det intressanta är väl också att man mixar här lite grann, om man säger utgifter och investeringar i samma pengar på sig, eller hur man nu ska säga då.
Ja, men och det som också är att det vi ser är att det som tar en stor del av budgeten, det är ju någonting där som många använder, om man säger. Alltså det vi har skolan, vi ska slussa igenom över 2 miljoner barn i skolan. Den tar en stor andel av resurserna.
Ja.
Det är många som använder övriga välfärdstjänster. Vi har drygt 2 miljoner pensionärer som behöver, och vi har en åldrande befolkning med äldreomsorg. Ja. Så att det som många använder dagligen.
Men,
det
sen hade ni ju också räknat ut, alltså så här, som en genomsnittlig skattebetalare, vad betalar man för äldrevården, alltså, eller hur? Ni har lite sådana.
Just det.
Det är ju ganska, ja,
men för att göra det på ett pedagogiskt sätt, så har vi delat, alltså vi har ett exempel i rapporten med en typisk skattebetalare då. Då kan man, vi har utgått från en medianlönen då, alltså en typisk löntagare. Och då slår man ut de här utgifterna då på det man, en vanlig typisk löntagare betalar i skatt, alltså all skatt. Moms, arbetsgivaravgifter, inkomstskatter. Ja, men då ser man att en sån person lägger ungefär nästan 9 000 kronor i månaden då på välfärdstjänsterna. Om man tittar på enkäter på vad man lägger på sina privata utgifter, så är det mer än vad man lägger på boende och mat.
Ja, man betalar mer för välfärden än boende och mat. Ja, precis.
Och som sagt, vi lägger ingen värdering i det här, utan det är bara ett sätt att jämföra för att göra det pedagogiskt. För det tänker man nog inte på. Utan att...
Nej, men det är ändå intressant, för att om man, rätt eller fel, om man kan väl säga så att många anser väl säga att kvaliteten har blivit sämre, eller jag får inte det jag borde få, eller äldrevården fungerar inte och sjukvården fungerar inte och skolorna är dåliga. Så. Och då blir det liksom intressant, om man ser den här summan pengar, så tycker man att då borde det vara toppkvalitet. Men samtidigt är det svårt, kanske blir ett konstigt sätt att utvärdera också. För man ska i sjukvården köpa in utrustning, och det är massor med grejer som kostar enormt mycket pengar. Så då antar jag att då måste man börja jämföra till exempel någon benchmark mellan Sverige och andra länder, antal läkarbesök och liksom, för att verkligen kunna utvärdera. Eller hur?
Och det är en separat, det kanske vi får återkomma till. Ja. Vården är också ett av våra, eller hälso- och sjukvård är ett av våra andra temaområden. Vi kanske får återkomma till den. Men,
absolut.
Men visst, man kan ställa sig frågan, om det nu är så att de här välfärdstjänsterna inte uppfyller väljarnas krav på kvalitet och tillgänglighet och så här, så kan man ju fråga sig varför. Liksom hur det ska kopplas till vad vi faktiskt lägger på vilka pengar vi lägger på det.
För det ni har tittat på också, det är mycket så här, hur stor andel av utgifterna gick för ett antal år sedan till exempel välfärdsverksamhet, och hur stor andel gör det nu? Och då har väl den...
Absolut. Det som vi ser när vi tittar över tid, så ser vi ett tydligt skifte i att vi lägger en större andel av budgeten på välfärdstjänster idag än tidigare. Och det som vi samtidigt har lagt mindre pengar på är det som vi kallar omfördelning.
Just det.
Alltså utbetalningar, sjukförsäkringen. Sånt.
Just det. Sen antar jag något som kanske inte fångas in i rapporten är inom varje område, så ser man kanske inte vad går till själva verksamheten och vad går till administration och sådana saker.
Så är det.
Så att om det till exempel skulle vara så att det har blivit krångligare med administration och mer byråkrati inom sjukvården, så kan det ju bli så att kostnaden ökar, men man liksom antal läkare eller sjuksköterskor har inte ökat till exempel. Antar
och det är ju en jättebra debatt om man alltså att utgå från det här materialet, när vi säger att det vi ser tydligt är att för 20 år sedan la vi 34% av våra pengar på, eller våra gemensamma pengar på välfärdstjänster. Idag har den andelen ökat till 40%. Ja, men stämmer det? Vad beror det på? Det kan man ju gå vidare i utifrån det här. Men det är liksom budskapet vi vill visa är så här, det här har förändrats. Vi lägger faktiskt en större andel av budgeten på de här välfärdstjänsterna. Om man vill prata om miljarder kronor och sådär, så bara den ökningen motsvarar då 130 miljarder i dagens budget, mått mätt, om man vill sätta det i relation till någonting.
Precis, men, och det är delvis en separat fråga då, som ni kanske inte går in på, liksom. Men hur har behoven utvecklats? För det kanske ni menar är mer en politisk fråga.
Ja, alltså man kan, om du med behoven tänker så här, åldrande befolkning, sjukvård och så här.
Antal barn och så där.
Nej, men man kan, om man tänker på, om man tar några sådana exempel på hur befolkningen utvecklats, så har befolkningen växt med 17% tror jag under den perioden vi har tittat på. Som jag sa, vi har tittat på då 20 år. När jag drog märkningar 20 år. Vi vet att andelen äldre har ökat snabbare än så. Men utgifterna för sjukvården ökar liksom snabbare ändå. Just sjukvården sticker faktiskt ut när det gäller utgiftsökningar. Så att om man tittar på nominell förändring, så har utgifterna för sjukvården ökat med över 150% på 20 år. 127% för utbildning. 127% för omsorg. Det är snabbare, liksom, de tar ju en större del av budgeten, då förstår man att de växer snabbare än de totala gemensamma utgifterna. De har växt snabbare än löneutgifterna under samma period. De har växt snabbare än inflationen. Och de har växt snabbare än nominell BNP. Så att vi lägger en större del av våra gemensamma resurser på de här välfärdstjänsterna, det är klart.
Ja, just det. För att man kan ju prata ofta om att det behövs mer pengar till sjukvården. Och så här, man pratar inte lika mycket kring kanske hur skulle vi eventuellt kunna ändra sjukvårdssystemet eller liksom vårdsystemet för att det blir mer effektivt till exempel. Eller ja, lite så pratar man kanske om det, men jag tycker inte lika mycket.
Nej, Kunskapsverkets expertråd hade ju en representant här i podden för några veckor sedan, Lars Calmfors.
Precis,
och han sa att alla ekonomer gillar effektiviseringar. Det gör man ju.
Ja, exakt.
Man vill gärna tro att det är så vi ska lösa. Så att det är klart, effektivisering är ju ett sätt om man vill titta på det för att använda pengar på sen mer effektivt. Man kan alltså när många områden, det känns ju som att pengarna aldrig räcker till, det är väl det, i sjukvården är den bilden man får. Och vill man att pengarna ska räcka till, så kan man, men antingen får man säga att vi vill öka intäktssidan, alltså vi vill höja, liksom få in mer i skatt, eller så får man prata om att man ska ta från andra områden, andra budgetområden, och liksom flytta om det. Eller så kan man låna, det diskuterade ni, har ni också diskuterat i den här podden tidigare, men att låna till löpande utgifter är ju inte riktigt någonting som ekonomer brukar förorda så. Eller så kan man då, som sagt, effektivisera, men det är som sagt ingenting vi Vi ger inte förslagen. Nej, men det är precis. väl några av de alternativ man har om man vill lägga mer pengar på någonting.
Om man tittar på era siffror också för de senaste 20 åren så ser man väl också att eller jag ser det här att det motsvarar ungefär ökningen av andelen som går till välfärdsverksamhet motsvarar ungefär den andelen av utgifterna som ränteutgifterna inte längre utgör.
Ja, det är en, exakt,
det är en slags omfördelning eller vad man ska kalla det.
Precis, exakt. Tittar vi över 20 år, en större andel av budgeten till välfärdstjänster, en mindre andel av budgeten till just räntor, ränteutgifter och en mindre andel till transferer eller omfördelning då. Nej, men det är sant. Ja, det är precis så. Vi har liksom lägre räntor och en mindre statsskuld i alla fall. Mm. Ja, har ju gjort att ränteutgifterna har minskat som andel av totala utgifter. Så det är exakt så. Mm.
Men för att om man då tänker sig framöver till exempel de demografiska behoven ökar eller fler äldre och så vidare. Sen har vi investeringsbehov och annat och försvar och så. Och då kan man säga en variant är högre belåning. En annan är höjda skatter. Sen så skulle man kunna då kanske jobba med effektiviteten. Och sen kan man ju också nedprioritera vissa områden. Mm. Det är väl ungefär de alternativen man har. En grej som jag tänkte på själv apropå det här. Med, nu är det väl alltid så här svårt med effektivitet och att få någon att behöva mindre, det kanske inte liksom funkar riktigt så. Men en tankeövning är att om man skulle kunna öka produktiviteten inom offentliga sektorn med 2%, då är det ungefär 50 miljarder, tror jag. Mm. Så det motsvarar ju den här, när vi pratar just med Lars Calmfors i förra avsnittet kring det finanspolitiska ramverket, så visade det sig att skulle man då göra ungefär det han sa och tänja lite på det, då skulle det vara ungefär 50 miljarder per år. Men att de här 50 kanske inte räcker för den här investeringspucken. Och då måste man hitta andra vägar. Så kan man jobba lite med effektiviteten.
Mm.
Lite högre belåning.
Mm.
Kanske lite högre skatter. Så kanske vi får ihop det här.
Mm. Ja, men och det är också det vi vill visa med den här rapporten är vad är stort och vad är litet idag? För vad är det man ska prata om? Och då, när man börjar prata om de här, hur man ska fördela resurserna. Men säg till exempel att vi omsorgen då, som är våra siffror, nästan 330 miljarder på ett år. Om du tar 1% av det så blir det liksom så är det en tredjedel av hela det vi lägger på fängelser. Så att det är viktigt att veta vad som är stort och litet när man ska börja diskutera sånt här, därför att 1% då, som sagt, sjukvård är 30% av det vi lägger på fängelsekostnader. Så att,
en grej som inte nämndes, men ni pratade väl om det i rapporten, det är så olika myndigheter och sånt där. Vad kostar de? Det finns någon siffra?
Ja, det finns det. Och vi har, just när vi tittar på verksamheter så är det fjärde största utgiftsområdet efter de här välfärdstjänsterna är just det som vi kallar för myndigheter och rikets styrning. Så att det är en...
Det är en ganska stor post
det är
en, också.
Just bland verksamhetsutgifter så är det är det. Men som sagt, vi har en bra uppställning för den som är nyfiken i rapporten med allting uppstaplat.
Om de kan effektivisera sig lite så skulle det också kunna ha lite betydelse.
Och det är väl så här, många bäckar små, om man nu vill prata om hur vi ska använda skattepengarna så är det en kombination. Alltså när vi pratar om var skattepengarna kommer ifrån så är det också så att det som många betalar in till eller det som många är med och bidrar till, det blir en stor intäktspost.
Jaha.
Alltså jämför vi till exempel kommunal inkomstskatt och statlig inkomstskatt så är ju den kommunala inkomstskatten är ju en väldigt stor pengapåse relativt den statliga för att det är så många fler som är med och bidrar till den kommunala inkomstskatten. Vi betalar ju kommunal inkomstskatt i Sverige även på pensioner och andra transfereringar. Medan det väldigt
tänker man inte på.
Nej, det tänker man kanske inte på. Så det är väldigt många som är med och bidrar, då blir det en stor post. Och sen så är det få som betalar statlig inkomstskatt relativt sett. Och då blir det en mycket mindre post. På samma sätt på utgiftssidan då. Så det som många tar del av, det blir stora utgiftsposter.
Ja.
Pension,
men,
välfärd.
Jag tänkte en annan grej vi inte har pratat om. Det är ju det här med, apropå att man på sätt och vis kanske det är bra att man inte tänker på hur mycket skatt man betalar. Men viljan att betala skatt.
Ja.
För att om man blir missnöjd med eller är med det man tycker man får ut, då kanske man, det kan ju försvåra. Ja, man kanske inte vill betala så mycket skatt. Om man
Nej, men det kan ju vara så. Man kan i alla fall diskutera det. Vad betyder det för viljan att betala skatt om man inte tycker att om nu det är så att väljarnas liksom, syn på välfärdstjänsterna, som ett exempel. Om den om man tycker sämre om, eller tycker om välfärdstjänsterna inte uppfyller väljarnas krav på kvalitet och tillgänglighet som vi pratade om. Ja, finns det en viss risk då att viljan att betala skatt och bidra till den här gemensamma kassan avtar? Ja, men det, så vill vi ju inte. Vi har ju valt den här modellen i Sverige att vi faktiskt ska finansiera en välfärden för en jämlik välfärd via skatteutgifter. Och då bygger det ju på att det finns ett inflöde. Annars kan, som du började med, Gabriel, det måste finnas pengar in om det ska finnas pengar.
Ett kontrollsystem. Jag har ju pratat om korruption också i en avsnitt, Gabriel.
Ja, precis. Men precis, det handlar väl också om vilken typ av skatt man tar ut. Alltså som du var inne på i början av den här diskussionen egentligen, att momsen tänker man kanske inte så mycket på. Det är klart att man märker när saker blir dyrt. Men de särskilda momsatserna har man inte koll på när man står och ska betala eller väljer om man ska gå på restaurang eller köpa ett tv-spel. Då. Lika lite kan man konstatera, du sa att statlig inkomstskatten är inte så stor. Men om man tittar på era siffror ser man att den är ungefär en tredjedel av vad olika punktskatter är. Alltså skatt på sånt som samhället eller politikerna, beroende på hur man ser på det, har bestämt sig för är dåligt. Och man märkte ju för ett par år sedan då, när skatten eller kostnaden för olika dåliga miljörelaterade saker ökade på grund av beskattning eller liknande, så blev ju stor ilska. Så det är ju en balansgång det där. Just nu verkar ju ändå skatt på arbete vara hyfsat. Det är inte så mycket höga röster om det egentligen i den svenska debatten längre som det var för 20 år sedan.
Nej, men det är som du säger att saker är dyrare. Alltså jag tänker så här, med inflationen och så kan det ju faktiskt vara, och med ett högt skattetryck, att så blir det väldigt svårt att alla som kör vitt och så vidare har svårt att få ihop sin kalkyl. Att det kan ju öka den svarta sektorn. Eller har väl troligtvis gjort här och där, tänker jag.
Nej, men alla de här diskussionerna gillar ju vi på Kunskapsverket att man får. Och man kan använda våra siffror för att fundera kring det här. Ja. Det är precis så vi vill att det ska användas. Att man ändå får den här faktabasen och så kan man fundera kring så här, vad tycker, som sagt, vi har ju inga förslag på vad man ska göra. Vi säger inte om någonting bra eller dåligt. Men om man själv som väljare, som lyssnar i media, som politiker, kan fundera kring så här, men okej, vad betyder det här egentligen och vad kan man göra åt saken? Det är så vi vill att det ska användas.
Exakt. Jag tänker, Gabriel, vi måste ju rota vidare det här. Det är så här, jag vill ju veta lite mer och titta på någon verksamhet och se hur det ser ut i andra länder och jämföra och så här. Det kan vi väl göra, kan vi inte?
Det tycker jag.
Men vad har ni för nästa projekt här då? Hur många områden ska ni täcka här?
Ja, vi har 9 temaområden som spänner från allt från offentliga finanser till integration. Och vi vill gärna titta mer på dels på vad, kanske också som, det som vi privatpersoner, var får vi våra pengar ifrån? Jobb och inkomster. Det sägs ofta att ojämlikheten ökar. Är det verkligen så?
Ska ni kolla på det?
Om den ekonomiska ojämlikheten ökar, tycker vi skulle vara roligt att undersöka på riktigt.
Det låter intressant.
Men som sagt, temat för allting vi gör är så här, hur ser det ut idag? Vad är stort och litet? Hur har det utvecklats över tid?
Fantastiskt. Det här är perfekt för oss, Gabriel.
Du tänker att Johanna får komma tillbaka?
Så gärna.
Ja.
Oj, vad bra. Ja, men Gabriel, vad säger du? Vi kanske ska runda av för idag, eller vad tror du?
Ja, då är det slut nu. Eller tänkte du att det ska komma något på slutet?
Eventuellt.
Ja.
Ja, men det var ju så här. När vi hade Lars Calmfors med, då lyssnade vi ju på den här dagslåneräntan, eller hur? Och få tacka Jesper Karlsson som tipsade om den fantastiska låten med Motormännen. Men då kommer du ihåg då att jag nämnde för dig att jag hade varit på konsert med Keb Mo. Och att han började med en låt som heter Government Cheese. Och det var ju så här att de hade ju ett ost. De skulle ju hjälpa bönderna i USA där på 70-talet. Och sen så då började de. Och så blev det massa ost. Nej, det blev massa mejeriprodukter. Så blev det ost.
Yeah.
Och efter att ha spanat lite mer så visade det faktiskt att de hade i Kansas City, förstår du Gabriel, på den tiden. Ett stort ostlager.
Mm-hmm.
Det var värt $4 miljarder på den tiden. Wow. Kan tänka hur mycket ost det måste ha varit.
Ja. Det måste vara ganska snabb avskrivningstakt på det lagret.
Men sen gjorde det väl att det skulle väl hålla lite grann i alla fall i det här lagret. Nere liksom under jorden var det. Och nu kan inte göra det här med pound och kilo. Men då hade man tydligen, totalt hade man 5 pound ost per person i USA som lagrades.
Wow.
Så. Och då blev det mycket government 10 cheese.
2,5 kilo.
Det sätter ju liksom den amerikanska matkulturen i ett annat perspektiv när du berättar om det här.
Man får göra mycket så här, vad heter det? Macaroni.
Mac and cheese.
Ja, exakt. Mm. Det kanske var där det blev liksom, att det blev stort.
Jag tror att det var mycket som slängdes tyvärr.
Du tror det?
Ja, det tror jag.
Ja. Men man minns sin government cheese.
Ja, det kanske
kan vi konstatera. Yeah. Och då är det så här, kanske också för att det rimmar. Men det är en rolig grej för oss som känner dig, Gabriel. Du pratar ju lite japanese.
Mm. Gjorde
han. När han gjorde den här låten, vilket jag tror var på den tiden då Japan upplevdes som ett stort hot i USA. Då hade han inget jobb för han, I don't speak japanese. Idag kanske det skulle vara, I don't speak chinese.
Nej, precis. Ja.
Eventuellt.
Mm, det skulle kunna vara.
Men han letar efter ett jobb och under tiden äter han government cheese.
Mm, nu skulle han köpt en kinesisk elbil.
Ja, kanske.
Ja.
Ja. Ja, så var det med det.
Vi ser fram emot den.
Ja, ja. Det gör vi.
Men tills innan dess så ska vi tacka Johanna sen.
Ja.
Tack så mycket. Mm. Jättekul att vara här.
Mm. Ja. Och för den som vill läsa mer och lära sig, då går man in och tittar på kunskapsverket.org. Precis.
Mm. Och när man har gjort det så, och får någon insikt om vad man tycker vi borde prata mer om, så kan man höra av sig till oss.
Mm.
Så ska vi publicera fler avsnitt av Kreditvärlden.
Ja.
Väl mött.
Nu över till Government Cheese.
Hej. I'm gonna make my own paycheck. I will not steal and I will not rob. Well, I don't like baloney and I don't speak Japanese. Uh-oh. I don't like baloney and I don't speak Japanese. I want you to make it with that government cheese.